Hei, Henny.
Hallo, Jannicke.
Velkommen på hyttetur og innspillingsdager på Jordmorpodden.
Ja, vi har gledet oss og har tatt turen til Sandefjord. Her blåser det og ja, regner.
Det kan være det høres litt.
Ja, det tåler vi. Jannicke, det jo mye som skjer med kroppen når man i graviditet og fødsel, men ikke minst etterpå. Eller ikke minst, men det skjer också mycket med kvinnorna efterpå. Mm. Och det är inte lika mycket snackat om eller lika mycket fokus på, och det önskar vi att sätta nå. Till exempel så är det ju många som mister håret.
Ja.
När man har fött.
Jag ler av det är inte morsomt.
Nej, det är verkligen inte morsomt. Det skedde nämligen mig, och jag tycker det var nästan... Det var det värsta.
För att säga det sånn. Jag är också överraskad att det var det värsta som kunde ske där, för med dig så har allt gått lätt som en plätt.
Ja, det jag beklagar det då, Jannicke.
Nej, men det är hyggligt. Alltså alla aspekter må visas fram.
Ja, exakt, men jag syns att det var helt något dritt helt enkelt att tappa håret
och få ammelugget på.
Ja, och det har jag fortfarande.
Nej,
jo, 10 år efter. Jo, jag har ju det. Men det som är också att då har jag lust att säga, vet du vilket hår det är som växer fortast på kroppen?
Nej, nej, jag vet inte det.
Nej, det är skägget.
Oh, ja. På damer också?
Ja, det kan ju faktiskt verka som, för när man har passerat 40 som mig, då börjar man att få skägg. Min dotter, hon sa det här om dagen, mamma, du har ju mustasch. Så då måtte jag fram med pinsetten helt enkelt.
Ja.
Men det är mycket med kroppen som är väldigt morsamt. Då. Det är samma med det att det växer ett barn i magen och att vi utvecklar en helt ny person in i oss. Det är ju fantastiskt. Ja. Och äggcellen är faktiskt den största cellen i kroppen.
Mm, men det blir jag faktiskt inte så väldigt överraskad över när du skönjer att det kommer ett helt mänskligt ut av den till.
Exakt, hur mycket som ska faktiskt in där, packas in i den cellen innan det blir den möter sädescellen som är 175 000 gånger mindre än äggcellen. Så därför så tänker jag också att vi slår ett slag för kvinnor
och feminism.
Ja, vi är stora.
Idag ska vi snacka med Karin Nordbrink som är in residence midwife för Preglife. Og hun skal snakke om fjerde trimester, som vi synes er viktig å begynne å fokusere på, Jenny.
Mm, det er på tide å anerkjenne kvinners både fysiske og psykiske helse efter man har født.
Ja, ikke bare fokusere på barnet, men mammaen også.
Du lytter nå til Jordmorpodden, en podcast om alt mellom himmel og helvete. Her skal du få klartale, kjæringråd, vi skal ha fagdiskusjoner, og vi skal dele erfaringer og opplevelser. Norrbrink från Preglife.
Ja.
Vi ringer upp henne. Är du där, Karin?
Jag är här. Hej.
Hej, välkommen till Jordmorpodden.
Tackar, tack så mycket. Så glad att vara här.
Vi har ju tänkt att prata idag om fjärde trimester, men först kanske du bara kan presentera dig själv lite.
Mm. Jag heter Karin Norrbrink och jag har arbetat som barnmorska i lite drygt 10 år. Senaste året så har jag jobbat för en graviditetsapp som heter Preglife, eller graviditets- och barnapp.
Mm.
Innan dess har jag jobbat med födande kvinnor i ungefär 10 år, men också med mödravård och vården efter en graviditet och preventivmedelsrådgivning och det ena med det andra.
Du har gjort allt det?
Ja, men jag har varit runt.
Ja, men det är gøy att få med sig hela spektret.
Ja, det är så viktigt som barnmorska att ha hela spektret. För det är ett helt fertilt liv vi arbetar med.
Mm. Det är det. Vi är ju lite sån avundsjuka, eller jalus som de säger på norsk här, att ni har mödravårdscentraler. Mm. Att det är någonting som vi här i Norge borde jobba till och få.
Ja. Mm.
För här har vi ju, alltså de kvinnorna följs ju upp i hela svangerskapet och sånt, men det är inte egna liksom kliniker för mödravård.
Nej, de möter inte på de samma människor genom hela. Jag känner att det är mer, jag upplever att det är mer kontinuitet över i Sverige då.
Mm.
Ja, men det är ju ett av ledorden för mödravården. Sen har man gått ifrån benämningen mödravårdscentral och gått till barnmorskemottagning. Och då är det på en barnmorskemottagning man går oavsett om det handlar om svangerskap eller graviditet eller preventivmedel eller klimakterium eller så.
Mm.
Så det är fint tycker jag att man har sin barnmorska för vilken situation man än befinner sig i.
Ja, inte sant? Ja, och att vi får brukt jordmödrarna till allt möjligt, alltså ja. Det som vi är goda, alltså kvinnohälsa egentligen då.
Ja. Precis. Så barnmorske och jordmor är då det samma för de som inte vet det.
Ja, det ska vi se. Men nu, den här episoden ska vi prata om fjärde trimester. Och vi tänker att det där fokuset, Jannike, hvor er det, liksom, för de flesta aktörer har fortfarande fokus på barn.
Ja, och det är det som är vanskligt för när man går gravid så är det ju väldigt fokus på mor, självklart på livet inne i magen också, men det har vi kontroll på genom mamman. Men när babyn är ute så spör alla hur går det med babyn och hur spiser den, hur lägger den på sig. Och så glömmer man hela mamman som faktiskt är ansvarig för den då. Alla har så fokus på den nya. Men vad är egentligen fjärde trimester, Karin?
Men fjärde trimestern är någonting som grundar sig egentligen från en barnläkare. Han myntade det uttrycket. Han heter Harvey Karp. Han är australiensisk barnläkare. Och han myntade det uttrycket egentligen ur barnets perspektiv. Att vi som människor föds en trimester för tidigt. Mm. Och då menar han på det behovet av att bli matad, att få närhet och att man liksom behöver finnas där som en extra livmoder även fast barnet är utanför magen.
Det var en fint bild. Ja.
Ja, och men sen ju mer jag har arbetat så har jag bara slagit mig att det finns en fjärde trimester för kvinnan också. Därför att hennes hälsa, precis som du var inne på, den blir så åsidosatt. Vi är brydda om hennes hälsa och barnets hälsa under graviditeten, men egentligen mest för graviditetsutvecklingen och sådär. Och sen när barnet är fött så, jag vet inte hur det ser ut i Norge, men i Sverige så är det ett besök hos sin barnmorska ungefär 2 månader efter man har fött barn. Mm. Och det är det, liksom. Ja,
samma här.
Och det vet vi ju alla som har fött ett barn, att man, eller de allra flesta ska jag säga, gärna skulle vilja ha lite mer. Mm. Och behöver mer och det är oftast inte så lång tid på det besöket och så vidare. Så då har jag läst på och försökt bringa ljus i den här fjärde trimestern och vad kvinnor faktiskt behöver och vill ha och vilka problemområden som finns och så vidare. Och med utgångspunkt i liksom den här oberäkneliga mängden förändringar som vi går igenom efter vi har gått igenom en graviditet och födsel. Så det är liksom både emotionellt och fysiskt som vi ska läka och återhämta oss, men det är liksom också spirituellt och socialt och det är en ny kontext och det är en partner oftast och det är det här liksom spädbarnet påverkar alla.
Ja, exakt. Och det är så individuellt också. Som du säger så är det är inte alla som säkert följer att de har ett stort behov för efter, alltså liksom postpartum då, efter man har fött. Men vi har ju märkt här i Norge att det är många mammor som syns att det är lite fokus på just den biten efter födsel.
Och så tänker jag ju kanske att de har syns det hela tiden, men nu har vi börjat att snacka om det och törre att snacka högt om det och folk skönner att det är faktiskt hjälp att få. Det är vanligt och inte syns att det går helt på skinner efter födseln. Det är vanligt att man sover dåligt, blir lite irriterad, hormonellt lite nedstämt, har vondt här och där och hur man får hjälp då. Så vi må väl egentligen bara pröva att främme fjärde trimester och se att det är normalt att spöra om hjälp, att man kan få lite råd här och där.
Och jag tänker att om man ska sätta någon slags tidsram på fjärde trimestern så att de här första 3 månaderna efter en födsel, att det är inte bara då vi behöver hjälp, men det är där vi har ett fönster att identifiera vad som kanske kommer att behövas en längre uppföljning med eller stöttning eller vad det kan vara. Så att vad vi har tänkt är väl liksom att trimester 4 är 3 månader, men kvinnohälsan sträcker sig ju genom livet.
Exakt, det kan ju vara någonting som tränger längre tid till att rätta sig, eller absolut, men där är vi helt på bälgelängde.
Men när du har läst om eller lärt mer om fjärde trimester, vad tänker du utpekar sig, vad är det viktigaste vi kan säga si till kvinnor som väntar barn eller som har fött?
Det var väldigt stort spörsmål, Jannike, tänker jag. Det är många delar av det.
Jag beror lite på hur man ska svara på den frågan. Men om man ska se rent statistiskt vad som är absolut vanligast att drabbas av under trimester 4 så är det ju mental ohälsa eller psykisk ohälsa, alltså depressioner och nedstämdhet. Och det vet vi liksom att nästintill alla, mellan 80-90% drabbas av det här som kallas för baby blues eller tredagars gråten, som det liksom beror på stora hormon. Vi vet egentligen inte exakt vad det beror på, ska jag säga, men vi tror att det beror på hormonomställningar efter en graviditet, där man har liksom, man har nära till gråten för små saker. Man kanske inte vet varför, man kan inte identifiera varför man känner sig ledsen och nedstämd när man ska vara så där glad. Vi tror ju att det här finns någon mekanism i att man ska vara mottaglig för känslor just för att man ska ta emot sitt barn då, så att man ska vara mottaglig.
Man ska vara öppen, liksom, ställa sig mer sårbar.
Men, och det här ska ju liksom bli inte sämre i alla fall på en vecka, men för ungefär i Sverige i alla fall, jag kan tänka mig att vi har ganska lik demografi eller sådär, så mellan 20-25% drabbas av en postpartumdepression. Och det är ju faktiskt en klinisk diagnos, och det är ingenting man kan hantera själv, utan där ska man ju få hjälp. Och då är det jätteviktigt att våga säga det. När det har gått 1-2 veckor, vad vänder man sig? Vem berättar man det för? För man behöver hjälpen. Man behöver professionell hjälp i ett sånt tillstånd. Och där tror jag många inte riktigt vet vad man ska vända sig.
Nej, och så tror jag kanske att de inte vet att de har en postpartumdepression. Och du har ju hört om väldigt många som kommer tillbaka i graviditet nummer 2 då, och så berättar de att jag faktiskt i efterkant så
har skönt att jag hade,
att jag hade en depression. Men man tänker ju då att man är som alla andra, man är nedstämd, kanske det är sån här det är, eller kanske jag inte tacklar det och tör inte att säga det så högt.
Ja, exakt. Och det är många sidor av det som har varit nu, om vi tänker på corona, så har det ju i alla fall här i Norge ökat med de postpartumdepressionerna. Och det har ju säkert många orsaker, att man isolerar sig lite, man har varit lite rädd och alltså sånt. Men jag tror också det har mycket med att de som har gått i barsel i den värsta tiden har varit väldigt alene. De har inte fått tillgång på hälsohjälp för att mycket har varit stängt, och de har inte heller brukt nätverket sitt då. Alltså föräldrar eller vänner.
Så vi har inte kunnat heller.
Nej, brukar de har inte kunnat bruka dem. Det är det.
Så det är absolut. Det är en sån jättestor reviewartikel som gjordes för ett par år sedan bara. Att det är det absolut största missnöjet finns i maternal care, alltså kvinno- och mödravård. Så är det trimester 4, precis efter. Där är kvinnor, de har faktiskt liksom uttryckt att det är där de är mest missnöjda, och då tittade man just på psykisk ohälsa. Så det vet vi, och jag tror att bara vi gör den här podcasten eller vi skriver om det i appen att så här vanligt är det, så här kan man känna, då kanske vi bryter lite stigman, och ju fler kvinnor som ber om vård innan det sker på en politisk nivå, menar jag, så kanske
Vi kan hoppa det i alla fall, för det är väldigt viktigt det där med att, alltså, det vet vi allting, och känna igen sig, alltså, känna sig själv igen i någonting och veta att man inte är alene, och sådana ting har väldigt mycket att säga för att man klarar att fortälla att sån har jag det också, eller jag tränger hjälp.
Ja, men det är så vanskligt att förbereda kommande föräldrar på något som ska vara negativt efter att de har fött, utan att det liksom är sån, bara så du vet det, så kommer du till att bli lite deprimerad och du kommer till att vara trött.
Och vi har ju en sån stark vilja som barnmorska att inte oroa och att inte, alltså, vi vill liksom bevara det normala och så vidare. Så att när man vill ju inte måla upp ett scenario som är negativt, även om det enda man kommer fram till som faktiskt hjälper, så är det ju att kunna förbereda sig för föräldraskapet. Under graviditeten.
Ja, men hur kan du göra det då utan att vara så negativ?
Ja, jag har lite idéer om det.
Ja, det är bra.
Jag tycker framförallt att vi, nu har ju covid-situationen och corona är ju en annan, men att när vi tittar på kurser under graviditet, vad kvinnor faktiskt efterfrågar för kurser när man är gravid och vad de faktiskt går på för några, så är det ju framförallt inom födsel och smärtlindring och komplikationer och allt det där som rent psykologiskt är helt rimligt att det är det man tänker på, för det är det man har framför sig och det är det som är en stor livshändelse. Men där borde vi ju ha mer i föräldraskap och vad som kommer sen, och prata mycket mer om det.
Absolut.
Och självklart frivilligt, men det tror jag verkligen att vi har möjlighet att hitta strategier som man kan förbereda sig genom.
Men må vi ha kurs då, eller? på föräldraskap.
Eller vi må i alla fall ha kanske någon sån informationskurser vad man kan förvänta sig. Ja.
Ja, vi har ju en hel del i appen, i Preglife-appen, så har vi ju, så att det finns veckobaserad information. Och det har ju varit lite av mitt uppdrag med hela den här perioden av att förbereda mig. Det är ju att få faktiskt, vad händer i kroppen den här veckan? Vad händer i kroppen nästa vecka? Och med kroppen menar jag då både fysiskt och emotionellt och runt omkring och sådär. Så att den, där kan man ju liksom alltid förbereda sig genom att läsa innan också.
Mm.
Och sen så vet vi ju att har man haft några komplikationer under sin graviditet eller sin födsel så ökar ju riskerna både för fysisk och psykisk ohälsa efteråt. Och då kan man, har man ju faktiskt möjlighet att identifiera de här kvinnorna. Mm. Vi har ju ganska tydliga riskfaktorer som vi säger i vad som kan leda till ohälsa framöver. Alltså, och det är ju både psykisk ohälsa under graviditeten, men det kan också vara en stor blödning under födseln. Ökar risken för postpartumdepression till exempel. Som man själv kanske inte riktigt tänker som kvinna att det här kan vara kopplat till min psykiska hälsa. Mm. Men det vet vi. Och då kan vi hjälpa till med det i form av information. Vi kan, det är klart vi kan.
Ja, det är klart vi kan.
Men jag tänker inte att vi alltid, hvis man skriver ut en kvinna från Barsel som har haft en stor blödning, så är vi inte goda nog på att tänka att hon här må vi, vad ska vi säga? Si?
Det kan sätta sina spår i en längre tid. Ja.
Var extra ups på dina känslor för att du har haft en blödning och det kan göra dig nedstämt.
Ja, exakt. Och där kan vi säkert gå in på det där med tid och pengar igen i hälsoväsendet.
Ja.
Men det är absolut viktigt och med kursing och jag tänker att att vi förbereder sig på föräldrarollen, det där med att man, alltså ens personliga behov blir inte lika lätt tillgodosett när man har blivit mor och att parförhållet ändras, dynamiken.
Precis, och det var min nästa att mycket har vi som barnmorskor och vården ett ansvar att hjälpa kvinnan, men det är, det finns också mycket studier som visar på att partners roll är ibland det viktigaste stödet för kvinnan. Så att ta med partnern och liksom, om man har en sån då såklart, eller en annan stödperson i sin närhet, som bara liksom veta de här tecknena, liksom sömnbrist, det drabbas väl alla nyblivna föräldrar av. Det är en jättestor riskfaktor för mental ohälsa. Så att man liksom tar hand om varandra. It takes a village. Liksom.
Ja, absolut. Och det är ju studier som visar det, speciellt med amming har det blivit gjort mycket studier på att om ju mer partnern vet om amming och stötter runt omkring och hur han kan hjälpa, ju bättre upplever kvinnan att ammingen går.
Och färre amningskomplikationer de facto. Liksom.
Faktor, ja, exakt.
Och tidigare etablerad amning och så vidare. Så att det är ju, jag tror att vi måste ta in det sociala nätverket mycket, mycket mer än vad vi gör. Därför att en kvinnas graviditet, födsel och det här barnet, det påverkar inte bara kvinnan, utan vi behöver varandra.
Men det är ganska vanskligt att koble på en partner som inte går med ett barn i magen allerede för det barnet är fött. För många går ju kanske sån, okej, nu ska jag bli förälder snart, men det är så fjärnt. Och så ska du i tillägg börja lära dig om vad de må passa på när det fjärne begynner.
Ja, det är mycket nytt som sker. Ja.
Och på topp av det så finns det också en ökad risk för medsjuklighet i psykisk ohälsa. Så att, och vi vet ju liksom att partners också drabbas av förlossningsdepression eller postpartumdepression. Och ännu högre risk om den ena eller den andra i paret har psykisk ohälsa. Så jag tror att det inte är så länge sedan man började möta partner. Men de siffror jag har sett i Sverige så ligger det på mellan 4-6%. Så det är ganska högt ändå.
Ja, högt. Och det är säkert ett lite större mörkertal där än vad det är på kvinnorna.
Ja, för de må ju ha ännu större terskel för att spöra om hjälp och tänka sånt. Alltså, vilken plats är det de tänker det att de förtjänar?
Ja, exakt.
Här är det barnet vi ska ta vara.
Barn först, mor sen. Ja. Det är mycket annat. Alltså, det är plager som du snackat om, alltså blödning och rifter och sånt som kan göra att det komplicerar också. Att det är lite mer de här fysiska tingarna som också kvinnor har efterlyst, att de inte får checket nog upp. här i Norge,
ja,
i alla fall.
Och om man tittar på rent statistiskt vad gäller liksom fysiska besvär så är det ju framförallt bristningar, urinläckage och andra skador på bäckenbotten. Mm. För det finns ju skador som kan drabba bäckenbottenmuskulaturen som inte är en bristning och som man faktiskt har väldigt svårt att se efter en födsel. Jag tänker på levatorskador eller hypertona bäckenbotten och sånt. Där kan vi ju inte hjälpa kvinnan på BB eller vid födseln, utan där måste man ju låta det gå tid för att se vad har du för besvär och då sätta en korrekt diagnos. Och där jag är ju av den absoluta uppfattningen att det borde ingå ett sjukgymnastbesök efter man har fött barn. Från en sjukgymnast, säger ni en sjukgymnast?
Ja, fysioterapeut kanske, eller? Och det är också kravet som har kommit här. Det är något som kallas för barselbrölet här. Vi ska inte gå in så mycket på det. Men en av kraven där är fysioterapi till alla som har fött och att det ska vara gratis.
Det håller jag med om. För vi är ju jätteduktiga på att identifiera skador vid födseln och reparera dem vid barnmorskor. Men bäckenbotten i läkning ur ett längre perspektiv, det är absolut en fysioterapeut som är specialiserad på det som ska hjälpa till.
Så är det så vanskligt med det också, för att det, okej, hvis det blir bedre och bedre och bedre och så går man till en kontroll, så ja, det har blivit lite bedre sin sist, ja, då lar vi det gå lite längre tid och se hur det läges, och så till slut så ger de kanske upp då, för att alla säger vi ser det an lite, istället för att man tar tak i det och börjar att träna med det.
I Sverige så heter det upproret det ser fint ut.
För det är det alla kvinnor får höra.
Det är normalt. Sluta säga det ser fint ut. Har man besvär så har man besvär, och det vet vi att det är liksom symptomen som måste få leda diagnostiken och behandlingen och inte vad vi
tycker
att vi ser.
Ja, nej, exakt. Ja, det är egentligen bra. Det ser fint ut, för det får säkert många höra när de är på den. Ja. Vi har ju den 6-ukerskontrollen.
Och då har man beskrivit kanske sina ganska intima besvär och ändå får höra att det ser fint ut. Men det hjälper inte då. Och det vet vi också på tal, som vi pratade om mental eller om psykisk ohälsa, att bara av de kvinnor som söker vård och faktiskt får frågan om till exempel urinläckage, så är det bara 6 av 10 kvinnor som har problem med urinläckage som faktiskt säger att de har det.
Ja, det är så skambelagt då.
Jag tänker också på normalt det där att det är många som hör att sån är det bara. Alltså sån urininkontinens, ja, när man har fått 2 barn så då kommer...
Det är prisen du må betala.
Ja, det är prisen man må betala, men det är ju
inte
det.
Det kan vara så ett tag efter, och det kan vara normalt de första veckorna, kan det absolut vara normalt att läcka urin vid ansträngning. Men inte det långa loppet, det finns massvis med bra behandlingar för det. Som inte bara är bäckenbottenträning och knipövningar, utan det finns läkemedel och det finns operation och det finns...
Det finns mer man kan gå till.
Så igen, våga prata om det. Ja. Precis som vid psykisk ohälsa.
Ja, för många av de plagorna man har efter man har fött är ju på en måte tabubelagt med rifter och hemorrider och smärtor nedentill. Och där hör du jag säger bara nedentill, liksom, att vi packar
där
det så
nede, säger du. Där nede.
Ja, men samlagssmärtor kan ju också bara liksom störa ett reproduktivt liv på ett sätt som... Det är supersorgligt om man inte vågar prata
om det. Och också det att få inkontinens av avföring. Alltså det är ju en del som har det, och det tror jag är nästan om möjligt mycket värre att snacka om än inkontinens av urin.
Ja, men heldigvis inte lika ofta.
Nej, absolut inte. Det är det som
händer.
Det händer, ja.
Och det kan vara en... Vi måste skilja på bristningar och förlossningsskador. Alltså, en bristning är någonting som uppstår som vi lagar, och en förlossningsskada är någonting som där en bristning inte har läkt eller inte blivit upptäckt och som är över tid. Liksom. Och då tänker jag, om man jämför med en idrottande, någon som får en skada vid en stor träning eller en stor prestation eller påfrestning, då får man sjukgymnastik. Då får man rehabträning och då får man sådär. Varför får vi inte det vid en sån här typ av skada?
Ja, och det har de ju sagt här också. Bara man har ett kejsarsnitt, ett elektivt, ett planlagt kejsarsnitt, så vanligtvis när du går på sjukhuset och har en operation, då, så får du sjukmelding och uppföljning efterpå. Här föder du då med kejsarsnitt och så reiser du hem.
I bästa fall så får du en liten broschyr med hur du ska ta dig upp ur sängen. Eller så.
Ingen sjukmelding. Och så har du i tillägg ett nyfött barn och alla de omställningarna och amming och som du ska sätta dig in i.
Det är mycket där som man inte är van vid.
Som man måste förbereda hodet på.
Ja. Mm. Och den mentala hälsan är ju också något som kanske inte är lika mycket fokus på som den fysiska. Då.
Men jag upplever ju att vi har mer fokus. Kanske det är för att jag har gått från att jobba bara på föd och barsel till i svangerskapsomsorgen. Men nu har jag i hvert fall mer fokus på den psykiska eller mentala hälsan tidigt i svangerskapet. Och hvis man har något känt eller klarar att skapa tillit så man får fram de problemen eller utfordringarna man har eller diagnoser som man har, så får man startet något förebyggande arbete för att kanske klara att förhindra postpartum depression att man har mer fokus på det nu än för. Är det fel, Karin?
Jag upplever så i Sverige att vi har börjat med det här som kallas för EPDS. Jag vet inte om ni har,
jo, vi har det.
Ja, under graviditeten också, i tidig graviditet. Så vi screenar, beroende på vad första screening tillfället säger, så screenar vi under graviditeten och sen efter graviditeten också.
Ska vi kanske se vad EPDS är då? Du som
vad jobbar... det står för?
Ja, exakt.
Ja, det kan jag inte se.
Nej.
Edinburgh Postnatal Scale of Depression.
Ja, exakt. Så det är en sån skala som man skårar då hur man har det helt enkelt. Och som Karin säger, om man har en dålig, alltså inte dålig sån, men skår på den skalan, så fortsätter man då med lite tätare skåring.
Och det är rätt och slett helt sån basala dagliga göremål.
Men där kan jag, om jag får vara lite kritiserande, att så här, vi har de här screeningverktygen och de har vi haft efter graviditeten ganska länge, men vi har ingen som följer upp, vi har dåligt med resurser. Så vad hjälper det om vi tar reda på allt det här om vi sedan inte kan ta ansvar för de svaren vi får?
Nej.
Det är ju där alla brister verkligen ligger. Och vi vet, det man har gjort studier på, så här, vi vet faktiskt att till exempel mindfulness, form av meditation under graviditeten minskar nivån av stress, ångest och depression efter graviditeten. Det är liksom evidensbaserat att det hjälper. Och vi vet att om vi inte identifierar eller inte följer upp så kan vi få mycket, mycket värre tillstånd framöver. Så vi vet allt det här. Vi vet behoven och vi vet vad vi kan göra. Vi vet vad det finns för diagnostik och behandling för fysiska besvär också. Men där händer inget.
Nej,
det är ju inte det att vi inte kan. Vi kan massa saker, men vi gör det bara inte.
Nej, och jag tänker att det är ännu farligare att screena någon och inte ta tak i det man finner än att inte screena någon. För att när man då har stilt alla dessa frågor och skönt att detta skårte jag ganska dåligt på, och så sker det inte något. Då är det vant för att hjälpa idag.
Tillit och man kanske skapar ett hopp och så blir det inte något av det. Har du några egna erfaringar med fjärde trimester, Karin?
Jag tror att jag är en sån ganska typisk som du pratade om i början, Janet. Tog jättelång tid efter mitt första barn. Jag har tre barn. Och efter mitt första barn att förstå att jag var deprimerad. Att jag tyckte inte det var så kul att vara mamma. Och jag hade många i min omgivning som blev föräldrar samtidigt. Och de var njöt och var så duktiga och var i parken. Och jag tyckte bara att det, jag förstod inte. Och sen blev jag gravid jättetätt inpå med min andra. Jag tror inte att jag hade tagit mig ur den här depressionen när jag väl blev gravid med min andra son. Och då blir man ju liksom lidande. Det vet vi ju hur ansträngande det är för psyket att vara gravid redan. Och då gå in i det med... Och min första barn hade massa olika öroninfektioner så vi sov aldrig. Liksom. Så att det var... Men det är nog inte förrän nu när jag har börjat sätta mig in i det här och börjat tänka efter på hur var det för mig som jag förstår att det, har, att det faktiskt var så. För mig hjälpte det jättemycket att inte amma. Och det kan ju vara lite motsägelsefullt för vi vet att amning minskar risken för postpartum depression. Men jag vill ändå lyfta det därför att det blir så himla många stigman och tabun kring den här tiden i livet och om man också mår dåligt då. Om det är så att man har sömnbrist på grund av en komplicerad amning, då kan det faktiskt vara värt att börja ge ersättning eller flaska parallellt för att mamman ska få vila. Och det är liksom okej om det är det som funkar för en själv.
Ja, absolut.
Så man måste, vi får inte liksom lägga ännu mer krav på att allt ska vara välfungerande om man redan befinner sig i en ansträngd situation. Så att,
jag tror också det att det är viktigt för mammor att höra. För det är att det att allt ska fungera och allting ska vara så perfekt. Allt det sätter också en stopper för att man inte snackar om det. För
och den känslan är ju normal, att man inte är en god mor. Det är det man också måste huska. Men jag bara lurer på, Karin, för du sa att alla de andra vännerna dina var i parken och de nöt så fært och de var så lyckliga och flinke. Var det det eller var det det du sa?
Ja. Vi har pratat om det lite nu, så här 12 år senare. Mm. Och det var nog lite hälften.
Ja, inte sant.
Faktiskt. Det var så fint när vi hade det samtalet. För då var det någon som sa, nej men jag älskar inte mitt barn på 12 månader. Mm. Jag förstod inte att jag tyckte det var okej att vara mamma och livet rullade på. Men den där... Och sen när han fyllde ett, då kom kärleken. Mm. Och så sa hon det, precis på det sättet. Det var inte med tårar eller ångest, utan hon var liksom... Det var bara fint att hon delade det. För det kan också, det här love at first sight, det är inte för alla.
Nej, det har jag åtat av.
Det händer inte alla. Och det var ju superkämpigt för henne såklart. Men precis som vi pratade om innan, börjar man prata om det. Och vi kvinnor har väl kanske en tendens också att vara bra inför varandra. I och med att det ligger mycket i det här, var en god mor.
Vi har ju snackat med en annan psykolog tidigare om akkurat det där att i en postpartumdepression så har du klarar det på en måte, för du har så otroligt många fysiska uppgifter, omsorgsrollen, du klarar liksom att skifta på barnet ditt, ge det mat, lägga det. Så du har hela din drive i vardagen din för du klarar de uppgifterna, men du får inte bearbetat någon av det mentala som du sliter med då.
Nej, och så är det ju. Vi är ju otroligt starka varelser, vi kvinnor. Mm. Vi tar ju oss... Det är tur att det är vi som väntar barn, ja. Tänker jag. Liksom, vi är fantastiska. Och det får man inte glömma, liksom, att i allt det här, trots om allt det här händer, så gör man ju ett alldeles strålande jobb. Och ingen annan kan göra det bättre. Man är absolut den bästa mamman till sitt barn.
Ja, helt
så är det ju. Men jag tror vi behöver mer stöd, helt enkelt. Samhället ser annorlunda ut nu också. Mm. Vi jobbar mer och man ska träna och man ska göra sin egen barnmat eller vad det nu är.
Ja, det var precis det jag tänkte säga. Alltså jag blir sån här gärn. Jag fick icke till det där att laga egen barnmat. Alltså, jag fick nästan eksem av alla som satt och snackade om att de jobbar som frisör samtidigt som de bakar bollar och hade 6 barn. Och jag tänkte bara... Yes, jag syns att min dotter är lite av en alien som bara ligger här och ska ha sina behov tillgodosett. Och jag tänker att när man har den här att man har lite sömn, man har icke sina, alltså parförhållet förändras, man ska gå in i föräldrarollen och samtidigt då ha kanske smärtefulla plager eller skador efter födsel. Så det är väldigt liksom komplext för vissa kvinnor, medan andra klarar sig helt fint.
Mm. Ja. Och de finns ju också, och det är ju såklart superokej. Vi ska ju inte leta efter någonting som inte är fel, alltså fel heller. Men det är väl bättre att ha en uppföljning som man avbokar och inte känner att man behöver, att det finns för alla, och sen att vi ändå fångar upp dem som behöver hjälp.
Mm. Och det är det som är vanskligt, inte sant?
Mm. Det är det. Mm. Men såklart så är det ett behov. I vart fall här i Norge och antar i Sverige också, eftersom ni har fokuserat väldigt på fjärde trimester, är det ett behov för kvinnorna som har fött. De syns att uppföljning av mödrarna manglar, eller paret.
Mm. Mm. Ja. Men tänk om man skulle få ha en uppföljning som var verkligen individbaserad då? Att jag skulle behöva hjälp med kurator eller samtalsterapeut. Ja, men jag mår ganska bra, men jag skulle tycka att det vore fint med ett ultraljud på mina magmuskler för att se att jag kan börja träna. För det är det som jag behöver. Mm. Kan vi inte, liksom... ja.
Eller en kurs att laga egen barnmat.
Ja, man vill det. Men... Ja. Alltså tänk om du bara liksom var verkligen individanpassat.
Det är ju drömmen.
Hur har du lagat din drömme fjärde trimesteravdelning eller klinik? Har du tegnat den någon gång, Karin?
Det har jag, absolut. Ja, men det skulle ju vara ett teamarbete. Det skulle ju vara liksom tvärprofessionellt. Därför att jag tror att vi Vi behöver våra gynekologer och obstetriker i många fall. Speciellt uppföljningar av bristningar. Mm. Jag vet inte hur det ser ut i Norge, men i Sverige på grad 3 och grad 4 bristningar, alltså de bristningar som innefattar analsfinktern, där får man uppföljning hos en gynekolog. Mm. Men vi vet ju att de här komplicerade grad 2 bristningarna som bara, eller bara, men som innefattar bäckenbottenmuskulaturen, det kan ge exakt lika mycket andra typer, men mycket besvär också, och kanske skulle behövas liksom en större uppföljning på av en läkare också. Mm. Och sen så fysioterapeuter specialiserade på bäckenbotten och magmuskulaturen. Mm. Det pågår en jättestor debatt i Sverige just nu i alla fall, för i vissa regioner av Sverige så ser man en, alltså rektusdiastas, den här delningen av de raka magmusklerna som sker under graviditet. För vissa kvinnor blir den kvarstående, så att bukhinnan nästan putar ut. Mm. Och i vissa regioner i Sverige så får man det på remiss, alltså att få reparera dem. Mm. Och i vissa regioner så anser man att det bara är estetiskt.
Ja.
Men det vet vi att det inte är, utan att en sån delning påverkar ju liksom, kan ge matsmältningsproblem, ryggbesvär, ja. Så det är inte en estetisk. Det vill jag att alla ska ta med sig som har besvär av det här. Att får man höra att det där kan du träna ihop, eller det där är bara, så kan det se ut. Ja, det är det inte. Det kan bli mycket besvär.
Nej, och jag tänker att det är, ibland så kanske det är okej också att om något bara är estetiskt. Alltså det beror ju på lite. Men absolut att det är en del som får stora rifter som är oroliga för att funktion och hur det kommer till att se ut. Mm. Och det måste ju också vara okej.
Ja, det kan vara. Det är klart. Sen så ska vi nog inte förvänta oss att vi ser likadana ut.
Nej, absolut.
Efter vi har fött barn. Det kommer vi inte göra. Det är något fantastiskt att gå igenom, men det kommer också förändra oss mentalt och fysiskt.
Ja, på alla möjliga mått.
Så är det. Mm. Och så måste det få vara. Vi kan inte ha förväntningar på oss att vi ska se likadana ut.
Men du hade gynekolog eller obstetriker, fysioterapeut, och du snackade om rektusdiastase, och vem fler är på den kliniken din?
Ja, men en kurator och samtalsterapeut eller psykolog, självfallet. Men jag tänker att de här instanserna har vi på ett sätt redan. Det är ju kontakten. I Sverige så ser det ut så att i slutet på graviditeten så går man varannan vecka ungefär.
Ja, det är vi.
Och jag tänker att det erbjudandet skulle finnas kvar. Och sen dyker annat upp här i livet när man har småbarn, så man kanske inte hinner med eller har behov. Mm. Men att det ska finnas en sån rutin. Mm. För att titta på en bristning efter 2 veckor kan ju vara mycket, mycket värt att göra, till exempel. Så att det fanns ett vårdprogram även efter som inte infattar ett besök.
Ja.
Och generös remissinställning till specialist.
Hänvisningar liksom, alltså, till vidare.
Ja.
Mm. Och det hördes, det hade varit fint.
Ja, vi kommer och jobbar på din drömmeklinik.
Ja, ja. Vi skalar upp den till hela Europa.
Ja, exakt. Vi gör det för alla. Och vi tar med födsel och allting i slängen. Så har vi. Ja.
Du tar med de andra trimestern. Ja.
Nej, men det låter väldigt fint i alla fall. Och jag tror att kvinnorna skulle sätta pris på det.
Såklart.
Ja, amningshjälp.
Det skulle vi vilja ha också, för det är ju bristfälligt i Sverige i alla fall. Det är svårt att veta vad man ska vända sig när man har problem med amningen.
Mm. Och det är också lite tabu över det. Det är många som sitter hemma och gråter alene på grund av amningen.
Och det är nettopp därför det är viktigt, då, som du säger, Karin, att man, om det är det att, eller om det att inte amme kan hjälpa på den mentala hälsan, så må man liksom veta att det är det värt. Det är lov, det är innanför. Det är en grepp man må ta. För det att inte mestra amming kan ju vara väldigt medvirkande till nedstämthet då, eller misslyckethetsfölelse.
Där tror jag att det man kan göra som vårdgivare, det är ju så här, skriv alla remisser du kan. Visa på hur stort, om vi ska prata liksom till professionen, visa på, fråga mycket, ställ många frågor, leta efter svaren och hänvisa kvinnor vidare så att det syns vad vårdbehovet är innan vi kommer till en politisk förändring. Och utgå från patientlagen, för den gäller andra situationer av vården. Så bör den göra nu också.
Absolut, och då på det sättet så visar vi också att vi tar kvinnorna på allvar. Mm. Och det är också en utav viktig faktor.
Ja.
Nej, men Karin, vi kommer säkert snackas fler gånger. det var, hoppas jag. Ja, det var väldigt hyggligt. Och vi har ju, vi märker ju att vi är på samma våglängd, bølgelengde som du brukar ju.
Ja, jag är väldigt norsk i dette svenske våglängdgrejen här.
Ja. Nej, men så då får du ha en fortsatt trevlig dag. Och vi ska pröva att inte regna bort här i Sandefjord.
Ja, tusen tack för att du deltog och delte med oss, Karin.
Ja, tack.
Tack för att jag fick vara med. Tack.
Ja, det var ju väldigt mycket vi fick vite av Karin nå, men jag känner att det blev lite grann svensk här, Jenny.
Ja, det var i grund lite deilig att prata med annat än norsk med dig bara. Men, ja, nej, men det känner jag, det blev lite många svenska ord.
Ja, så bland annat vården. Vad är vården? Hon vården säger det väldigt mycket på slutet.
Ja, för det är pleje.
Det är pleje.
Och det är pleje av kvinnorna i fjärde trimester som vi egentligen fokuserar på det.
Ja, och denna episoden här är ju bara en slags kickoff för oss och fjärde trimester, för vi vet ju nu att barselopprøret eller barselbrølet, det är ju där för en grund.
Mm, exakt, och vi gjorde med på den, vi vill ju gärna fokusera på fjärde trimester nu i en liten tid framöver, eller hela tiden egentligen. Det kommer att komma sån drupp med episoder framöver som handlar om fjärde trimester. Och som Karin sa efter villa på, så är ju det fjärde trimester väldigt mycket. Men att vi nämnde inte alla delar av fjärde trimester nu. Den här episoden.
Absolut inte, för detta tema eller fältet, tiden, den är där så stort då. Så vi måste ha många många episoder på detta.
Det går ju från att vara, alltså det är mycket psykiskt, vi var ju mest på den mentala och psykiska biten och med Karin, men det är ju både fysiskt och psykiskt.
Ja.
Och socialt och som det sa ju Karin så fint i begynnelsen. Att det är många delar av den. Och det är mycket som förändras när man blir förälder.
Ja, och det hade varit dröm hvis det hade varit sådana kliniker då, som hon snackade om, hvor vi har så otroligt tvärfaglig personell och man får så tvärfaglig uppföljning. Och också hvis man hade då kunnat få rutinemässig uppföljning efter födsel också, som liksom var pålagt. För det jag tänkte nämligen på när hon sa det, att det är så få kontroller, och så har man detta barnet och så vet man inte helt om det är viktigt att man går på den kontrollen eller efter kontrollen då,
att man tar sig tid.
Ja, och så plötsligt ska barnet spisa i det du går ut dörren, har bärs upp efter nacken akkurat i det du ska gå ut, och så tänker du nej, det är ju mig. Alltså jag kommer i sista räcke, barnet kommer först, och så hoppar man över istället. Och så har ikke vi snackat nok om hur viktigt det är att man faktiskt följer upp sig själv också, fysisk och psykisk efter födsel.
Det är det, och det är ju så bra nu att det har kommit från kvinnorna.
Ja.
Själva, att de tar det upp och att de brölar ut.
Och det är ju det som är mest virkningsfullt, men vi måste ju följa på det, Jenny. Så ja, det är ju det vi prövar på.
Absolut. Nu är vi påkopplade.
Ja. Vi säger bara lycka till alla där ute, så ska vi heja med er och kämpa för barselopprøret. Denne episoden er jo laget i samarbeid med Bibi Hugme, vår samarbeidspartner. Dere kan gå inn på bibihugme.com og se på produktene deres.
Ja, de lager produkter for gravide kvinner og nybakte foreldre. Og det er bærekraftige løsninger som tilpasser seg kroppens behov for støtte, søvn og hvile.
Ja, skikkelig bra produkter altså. Fin å bruke i hjemmefasen i fødsel, i starten.